Podplay.
Du lyssnar på Studio DNs partiledarintervjuer med Hanna Jakobsson och Kristina Hedberg. Nu i slutspurten av valrörelsen 2022 pressar DN partiledarna på besked.
Idag säger vi välkommen till Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
Tack så mycket.
Ebba, du kommer ju direkt från ett blåsväder faktiskt, kan man säga. I samband med Stockholm Pride så har ett gammalt uttalande från dig väckt lite rabalder. Det du säger där är att utgångspunkten för Kristdemokraterna är mamma, pappa, barn. Homosexuella föräldrar kan vara lika bra som du och din dåvarande man. Men utgångspunkten, upprepar du, är mamma, pappa, barn. Vad tänker du om det där idag?
Ja, det är ju fortfarande det vanligaste, mamma, pappa, barn. Det är inte samma sak som att jag skulle säga att mamma, mamma, barn är sämre. Tvärtom. Vi är för alla familjer och en förälders sexuella läggning, vem föräldern älskar eller inte älskar, om man är ensamstående, om man är samkönad eller om man är ett heteropar, det avgör inte förmågan att ge barnen ett tryggt och kärleksfullt hem.
Och varför blir du då så arg när det där citeras?
Ja, därför att det sätts i en kontext där man vill få det att framstå som att jag säger olika saker i olika sammanhang. Att det inte håller samma linje. Och där man också är medveten om att den inramning man ger det, eller dessutom de ord och vad man faktiskt skriver till det där klippet, gör att människor tror att vi inte står upp för stjärnfamiljer lika mycket som kärnfamiljer. Och då blir jag väldigt upprörd. Därför dels så är det falskt. Även om så att säga mina ord, jag har sagt det, jag står för det. Men när man försöker få det att framstå som att det är menat på något annat sätt, eller att jag inte skulle hålla samma linje, då är det klart att jag reagerar. Men också för, inte bara då för att det blir fel i sak, utan också för att för mig blir det en djupt personlig fråga. Människor i min närhet tar skada utav det. Och jag är också djupt obekväm utav att människor använder då mig på ett väldigt felaktigt sätt för att piska upp homofoba stämningar när jag vill använda mitt politiska arbete för att bekämpa den homofobi som fortfarande finns i vårt land.
Hur skulle du uttrycka dig idag?
Jag har ju fortfarande inga problem med att säga att mamma, pappa, barn är en utgångspunkt, för att det fortfarande är det vanligaste. Men vi står upp för alla familjer, alla familjekonstellationer. Och för mig var det också viktigt att markera när jag kandiderade som partiledare för över 7 år sedan, att får jag möjligheten att gå i Pride som partiledare så vill jag gärna göra det. Och jag vill gärna att KD ska få lov att vara med och i regeringsställning lyfta HBT-plus-personers rättigheter och behovet av ett samhälle som står på deras sida mycket bättre än vad jag menar att Socialdemokraterna har gjort de senaste 8 åren. Så jag tror att HBT-plus-personer som undrar vad händer med KD i regeringsställning, de kommer se en regering som slås mycket, mycket starkare för deras rättigheter än vad jag menar att S har gjort.
I det där samtalet så ger du ju också på RFSL ganska hårt, och hela Stockholm Pride säger du gör homosexuella en björntjänst genom att sexualisera samkönad kärlek. Står du fast vid den uppfattningen idag också, att Pride-tåget är en sexualiserad tillställning?
Absolut inte hela. Och det finns ju en anledning till att jag har funnits med i Pride-sammanhang i 15 års tid och i olika form under hela min tid som partiledare. Jag har varit väldigt tydlig med att de delar som blandar ihop sexuell läggning med till exempel en sexuell fetisch, ja, jag står för att jag menar att där har man gjort HBT-plus kampen en björntjänst. Därför att prata om till exempel då ett promiskuöst levande samtidigt som man pratar om sexuell läggning, de har inte med varandra att göra. Och jag är övertygad om att det också har gjort den kampen en björntjänst. Jag vet också att det är en tröskel för en del som själva är en del av HBT-plus-communityt att gå i Pride. Men för många så är det stora, stora värdet med Pride och anledningen till att man går, det är ju kärleken, glädjen, tryggheten, möjligheten och också visa att den kärlek och trygghet som präglar Pride inte gäller i hela vårt land, inte gäller i hela vår värld. Och den kampen behöver vi fortsätta ta.
Jag tänkte vi skulle prata lite om en annan sak. Det är inte länge sedan ett annat mycket färskare uttalande från dig också väckte en storm efter påskupploppen i våras.
Mm.
Om vi börjar så här, litar du på public service, alltså Sveriges Radio och SVT?
Tror jag att medier är ofelbara? Nej. Alltså om jag vänder på frågan. Men det är klart att mitt förtroende för Sveriges Radio har delvis fått sin törn, framförallt av att jag tycker att allmänheten inte har fått, alltså mitt förtroende som beslutsfattare, det förtroendet har fått sig en törn, därför att jag tycker fortfarande inte att de har gett fullgoda svar för hur de ska säkerställa att tydligt politiserade översättningar som de inte har koll på inte ska ske igen.
För och de som bara så att alla lyssnare och läsare är med här, så blev det ju fel översatt av Ekot, ett uttalande där du pratade om islamister, skrev då radions nyheter på andra språk att du hade pratat om muslimer i mycket bredare mening. Men redan innan det var du kritisk till hur Ekot följde upp det här uttalandet. Så hur tolkar du idag radions agerande mot dig i det här?
Men det finns två dimensioner i det här. Det ena handlar ju om min egen personliga trygghet. Det var inte en rolig vår.
Men var det radions fel?
Nej, men det att man då tillät i flera sändningar och sen la i text, men inte spred, försökte säkerställa att det fick lika stor spridning mina korrekta uttalanden. Det gjorde ju att vi hade ett stort antal personer som hade nåtts utav ett budskap om att jag hade önskat livet ur människor. Och det är klart att det också innebar att jag fick en väldigt obehaglig situation, värre än den redan är. Men ibland blir det fel, så är det. Men den andra delen handlar ju då om, och som är den viktigare egentligen i det här sammanhanget, det handlar ju om hur jag ser på det som makthavare, som beslutsfattare, att säkerställa att vi har ett starkt, fritt, oberoende, välfungerande public service, inklusive då Sveriges Radio. Och där tycker jag väl att en del av hanteringen efteråt lämnar en del övrigt att önska. Och det, där uttalar jag mig alltså inte för min egen skull, utan för det uppdrag som vi har gett till public service och försöker värna.
Vad vill du se? Nej, men när du säger övrigt att önska, vad är det du konkret skulle vilja hända?
Att de skapar en större trygghet i att de säkerställer att den här typen av misstag inte sker igen.
Hur då?
Nej, men de har ju varit väldigt, väldigt knapphändiga med hur de till exempel har valt att hantera de personer som agerade på det här sättet. Och vad man gjort för att säkerställa att det inte finns risk för att det sker igen.
Du pratar om din egen personliga trygghet. Alltså, menar du, fick du motta hot eller vad var det som hände efter det här?
Ja, i och med att jag själv, det var ju också väldigt intressant tycker jag ändå att det här var ju översättningar som skedde på arabiska, kurdiska och somaliska. Det var ju inte övriga språkgrupper som påverkades av de här felöversättningarna. Och jag märkte ju av det här via en del av meddelandena där det ändå gick att skilja på de som medvetet önskade missförstå eller som medvetet vill lägga in att man inte vill väl, så att säga. Det kan jag hantera när det finns politiska förtecken. Men där man hade förstått rakt upp och ner och var ledsen, arg, förbannad eller långt bortom gränsen för hur upprörd man får vara på en politikers uttalande, att något var fel. Men det tog ju flera dygn innan vi förstod att det handlade om en översättning. Och dessutom, den personen som påtalade detta, bland annat på Twitter, blev ju först blockad utav Sveriges Radio för att man påtalade den här bristen. Och det är ju klart att det också sätter ett stort frågetecken kring hur man då hanterar visselblåsare.
Men vad är ditt frågetecken egentligen? Är det du pratar ibland om misstag kan ske, men här radar du upp sak efter sak där du ser en bristande kontroll, ett långsamt agerande och sådär. Vad ser du för motiv till att bete sig så då?
Nej, det är det här jag tycker att man kan skapa en större trygghet kring, och att det finns en del övrigt att önska. Sen finns det stora delar där jag har väldigt stort förtroende, och återigen, Det är skillnad på vad så att säga jag då utsattes för, eller mitt parti utsattes för dessutom i ett valår. Hade det här hänt till exempel veckan innan valdagen, så är det ju sånt som kan påverka valutgången. Men det här är ju en mycket, mycket bredare fråga som handlar om hur ska svenska folket kunna känna ett förtroende för public service. Och jag tror i grunden så kan man det. Men här finns det uppenbart brister.
Ja, det där har ju ni som parti faktiskt tagit upp tidigare. Du har hävdat att programföretagens legitimitet hos allmänheten är en diskussion värd att ta på allvar. Brister verkligen allmänhetens förtroende?
Vi ser ju flera förtroendeundersökningar där public service kommer ut väldigt väl.
Det har ökat konstant sedan 2018, förtroendet för just SR och SVT.
Exakt, och det tycker jag är någonting som är värt att värna. Därför att i de oroliga tider som vi lever i nu med ett kraftigt förvärrat säkerhetspolitiskt läge, så är det ju till exempel till radion för VMA som man ska kunna vända sig till. Och det är därför vi är på de här frågorna så noggrant, både då för att säkerställa ett public service som verkligen levererar på sitt kärnuppdrag och fortsatt alltjämt har ett högt förtroende.
Men vad är det då som tyder på att allmänhetens förtroende brister? Du har sagt att ditt förtroende brister, men vad tyder på att allmänhetens förtroende brister?
Ja, vi ser inom vissa delar av befolkningen att
kristdemokrater ser man lite högre misstroende från.
Ja. Ja, och det finns inom vissa andra grupper i samhället också.
Men har du själv någon roll i det? Att dina medlemmar lyssnar kanske på dig då och dina tvivel som handlar om det du har varit med om personligen?
Men det är ju sakligt sett någonting som alla förstår allvaret i. Om en public service sprider att en partiledare önskade livet ur delar av befolkningen när det är ett fullkomligt fabricerat citat från start till slut. Och dessutom sker på ett språk som är svårt att granska. Och sen så vill man inte tydligt redogöra för hur man åtgärdar det. Det är inte konstigt kanske om kristdemokratiska väljare följer den rapporteringen något mer. Men det här handlar ju som sagt om att förhindra ett förtroendetapp hos allmänheten i stort.
Vi ska byta ämne istället och prata om det du kallar för skuggsamhället. I mars 2013 så sa KDs dåvarande rättspolitiska talesperson Caroline Schyber att polisens då hårt kritiserade arbetsmetod REVA inte var någon bra metod överhuvudtaget. Hon sa också att när polisen letade efter folk som inte hade rätt att uppehålla sig i Sverige så spelade utseendet en avgörande roll. Vad har hänt i Kristdemokraterna under de här åren som gör att det här är någonting som du vill återväcka nu?
Men så här, det fanns mycket och befogad kritik till REVA då. Och den behöver man ta lärdom av och då också klara av att justera arbetssätt. En del var uppiskat med politiska förtecken. En del var mycket saklig, allvarlig och sådant man behöver hantera. Men då behöver man gå tillbaka till vad syftet med REVA var och titta på den situation som vi har idag. Vi har ett väldigt stort skuggsamhälle i Sverige som nu växer i en alarmerande takt. Ingen vet hur många personer med säkerhet som befinner sig i Sverige olovligen utan rätt att vara här. En ganska trygg men lågt beräknad siffra är 50 000 personer. Och det är personer som själva riskerar att bli utsatta för människohandel, utsatta för påtryckningar att arbeta svart under fruktansvärda omständigheter. Vi vet att det är barn som hamnar i kläm här, men det är också personer som använder våran gästfrihet för att begå brott och för att just bete sig så här fruktansvärt mot andra människor. Vi behöver få koll på vilka de här personerna är, men vi måste också se till att de som inte har rätt att vara i landet lämnar. Det kräver ett nytt REVA, ett förbättrat REVA, det vill säga kraftigt skärpta inre gränskontroller, fler poliser och en prioritering utav det här och att berörda myndigheter kan samarbeta bättre.
Ja, precis. Ni föreslår en rad metoder som du sa här nu. Och bland annat att polisen alltid vid en inre utlänningskontroll ska ta fingeravtryck, fotografera och DNA-topsa. Så frågan är då, kan vem som helst bli stoppad på gatan av polisen och tvingas lämna DNA-prov med ert förslag?
Det här kommer ju behöva utredas exakt hur gränsdragningen ska gå. Men om det är så att en person då inte har uppehållstillstånd, inte har sina papper i ordning, då bör det här vara grunden att man har möjlighet att göra det här och också då spara det framåt. Om det är så att man kan uppge och visa giltig legitimation, då är det rimligt att andra regler gäller. Men exakt var den gränsen dras, det behöver ju då vara en del av en utredning.
Det som var en väldigt hård debatt förra gången var ju hur polisen valde ut personer på grund av utseende. Hur ska det här gå till, tänker du dig? Ja, men, och vilka miljöer?
Ja, men framförallt så är det så att vi har inte kapacitet att göra inre utlänningskontroller alls idag på den nivån som det skulle behöva ske. Det har sjunkit från, ja, runt 2012 så låg de på 42 000 inre utlänningskontroller och har sjunkit ner nu till förra året på runt 9 000. Och vi vet att polisen är kraftigt underbemannad i relation till sitt arbete. Men det göder ju också kriminalitet i andra änden. Man har svårare att hinna med mord, man har svårare att hinna med narkotikahandel, man har svårare att hinna med kontroller utav anmälningar om välfärdsbrottslighet till exempel, när vi också då låter det här skuggsamhället växa så här allvarligt. Så att det handlar primärt om en politisk prioritering att komma åt grundproblemet till det som vi vet göder kriminaliteten och fler kollegor och fler verktyg för att göra detta.
Men om gamla Reva gick på utseende för att hitta människor värda att kontrollera, vad ska nya Reva enligt dig gå på?
Jag uppfattar inte att polisen delar bedömningen att det var så man arbetade.
Det var din partikollega Katrin Schybers slutsats, att man hade använt utseende och det var därför det var en jättedålig idé, tyckte hon.
Det fanns sådana exempel på fall, ja, men det var inte det som var grunden.
Hur ska man undvika den typen av exempel, den typen av misstag?
Ja, och det är det jag tänker, att det är rimligt att vi litar på vår polis där, att man gör och har gjort utvärdering utav den tidigare omgången utav Reva och nu också då kan ha dragit lärdom utav det och kunna arbeta på ett bättre, mer rättssäkert och effektivt sätt för att säkerställa inre utlänningskontroller.
Du nämnde själv att det var barn som också omfattas av det här. Ska de barnen också DNA-topsas?
Det är rimligt att man utgår ifrån de vuxna här, och vi har ju ett grundläggande regelverk för hur vi behandlar vuxna och barn annorlunda i vårat rättssystem, och det är rimligt att man också gör det. Vi har ju en enorm trångboddhet i stora delar av vårt land. Vi har idag inget system för, vi införde nu i Sverige ett system för att bättre få koll på katter i Sverige, röstade Sveriges riksdag om. Medan man har sagt nej till att göra en ny folkbokföringsomgång med de som befinner sig i landet för att få koll på dem. Och samtidigt så vet vi då att det är många barn som hamnar i kläm. Nu är det sommar. Vi vet att det är barn som sover ute på balkongen för att de helt enkelt inte får plats i lägenheterna.
Men du sa att det är rimligt att utgå från de vuxna. Ska barn kunna utsättas för de här DNA-kontrollerna?
Nej, det är inte vår utgångspunkt. Men exakt gränsdragning behöver utgå ifrån nuvarande lagstiftning och den åtskillnad som redan idag sker mellan vuxna och barn. Och där utgångspunkten är att man först får håll på de vuxna.
Överlag är det ju metoder som brukar kritiseras för att vara integritetskränkande även gentemot vuxna individer. Var tycker du statens gränser ska gå för den här typen av kontroll?
Kan man inte uppge giltig ID-handling, kan man inte visa att man har rätt att vara i landet, då finns det ju väldigt starka skäl till att tro att man heller inte har det. Och nu har vi ett enormt problem med personer som vi inte har koll på vilka de är. Och de enorma följdverkningar som det får av mänskligt lidande, av ekonomiska påverkningar. Och det går inte att komma runt med mindre än att man också hittar nya, bättre och skarpare metoder.
I det där samtalet med tidningen Dagen som vi pratade om, som utspelades inför förra valet, så sa du, vi ska vara en röst för de allra mest utsatta, de som ingen egen röst har. Hur yttrar sig detta då i ditt Reva 2.0?
Ja, det är ju ingen idag som talar om det faktum att det är så många som utnyttjas i svart arbetskraft. Det är väldigt få i alla fall. Det är få som talar om att vi faktiskt har handel med människor i Sverige. Och det är få som har en tillräckligt kraftfull plan för att komma åt det. Det här är i allra högsta grad ett sätt att hantera detta.
På vilket sätt blir de skyddade av att inte längre få vara kvar i landet?
Att de utnyttjas här systematiskt.
Kan man inte skydda dem här på plats så att säga från de här utnyttjarna?
Har man skyddsskäl ska man självklart ha möjlighet att få stanna i Sverige.
självklart.
Men är det här det tyngst vägande skälet egentligen, den gruppen som du pratar om nu, personer som utsätts för människohandel till exempel, eller finns det andra personer ni tycker att man vill hitta med den här typen av metod?
Men för oss så handlar det ju om i grunden om etik och moral, om vad som är rätt och riktigt. Den som har rätt att stanna i landet ska få lov att stanna i landet. Den som inte har det behöver lämna landet. Och det av två skäl. Både då för att skydda brottsoffer, både för att skydda utsatta människor, men också för att komma åt de som vill andra illa och som missbrukar Sveriges gästfrihet. Och det är en fråga om rätt och fel. Det är en fråga om vilket land Sverige bör och ska vara. Vi ska vara en fristad för de som behöver skydd, inte för de som utnyttjar andra människor eller som inte har skäl att stanna här.
Vad tror du om utsikterna för att få med de Liberalerna på det här förslaget?
Men rättsstatens principer är ju otroligt viktigt för Liberalerna. Det delar vi ju som två borgerliga partier. Och att ett nej är ett nej. Och att ett ja är ett ja. Och barnperspektivet, där tror jag absolut att vi kan mötas. Och jag tror också att de ser på vilket sätt den här typen av parallellsamhällen och skuggsamhällen göder hedersförtryck. Gör det väldigt svårt för många barn att lyckas i skolan. Och gör att vi får bostadsområden som i praktiken idag styrs utav kriminella människor som vill Sverige illa. Som inte vill vara en del av det svenska samhället. Och en ny regering behöver sätta stopp för det.
Ni lyssnar på Studio DNs partiledarintervjuer. Och i fokus den här gången har vi Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Om en liten stund är vi tillbaka. Då är vi tillbaka med DNs partiledarintervju som har Ebba Busch som gäst idag. Ebba Busch, du går ju till val här nu snart och trycker hårt på att det finns ett lag inför detta val. M, KD, SD och L. Men det är bara moderater och kristdemokrater som ska sitta i din tänkta regering. Vad är skälet till att Liberalerna inte kan få plats där, som du ser det?
Nej, men jag tycker att det är fantastiskt den utveckling som vi ser hos Liberalerna nu. Och jag sa ju någon tv-debatt, kom hem, vi börjar om igen, sa jag till Nyamko Sabuni.
Så vad straffar ut dem fortfarande? Vilken fråga är det som du inte kan hantera i en regering med dem?
Nej, jag tror att vi kan lösa ut det mesta. Så att jag är liksom inte njugg på det sättet, utan det är mest en fråga om vad är mest naturligt. Och under de här 8 åren i opposition så har KD och M haft ett nära samarbete hela tiden. KD har visat att vi verkligen har varit att lita på i regeringsfrågan.
Har Liberalerna inte gjort det?
Nej, men det är ju Johan Persson väldigt tydlig med. Att de har gjort en resa. Och så sent som i höstas så var de inte med på budgeten som vi gjorde med Moderaterna och förhandlade med Sverigedemokraterna. Och sen så att jag är ganska, det är mer en ganska pragmatisk förhållningssätt, att jag tycker att det är det mest naturliga. Att KDM som har hållit ihop under hela den här perioden, att vi är någon slags kärna inom citationstecken, men sen med ett nära och gott och respektfullt samarbete med Liberalerna och med Sverigedemokraterna.
Men är det någon specifik, du pratar om känslan här och kärnan, kan du vara lite mer konkret? Är det någon specifik sakfråga med Liberalerna? Är det deras vägval, eller vad är det för någonting som gör att du vill inte ha en liberal ministerkollega vid din sida om du sitter i en regering?
Nej, men jag är inte aktivt emot det. Jag ser bara att det mest naturliga och det som har varit ett välfungerande samarbete och som vi vet funkar, där vi inte haft några problem det minsta att lösa ut frågor så att säga. Även när vi har haft tuffa förhandlingar. Det är med Moderaterna under den här mandatperioden. Men sen får ju väljarna säga sitt nu såklart.
Det andra stödpartiet som ni tänker att ni ska bilda regeringen tillsammans med hjälp av, Sverigedemokraterna, vill ni inte heller ha med i regering?
Nej.
Nyligen så kom ju första delen av Sverigedemokraternas egen vitbok som Mattias Karlsson, som ibland kallas för Sverigedemokraternas chefsideolog, själv sa att han fick ont i magen av att läsa. Hur var det för dig?
Det bör man få. Jag har inte läst hela från perm till perm.
Varför inte?
Därför att det är sällan jag har möjlighet att läsa allting perm till perm. Det har jag gjort med Norges utredning utav nedläggning utav regionerna på norska. Men i övrigt så får man lita på att man jobbar i lag.
Men är inte det här viktigt då? Det handlar ju ändå om ett parti som ni ska eventuellt samarbeta med på ett ganska mycket mer än vad ni har gjort hittills.
Jag har tagit del utav delar.
Och jag har också tagit del av de många kommentarerna från höger till vänster som har sagt att det inte var mycket nytt. Och jag delar det. Vår kritik av Sverigedemokraternas historia, var de kommer ifrån, men också de uttalanden som har gjorts i nutid som har bäring på liknande tankegods. Den allvarliga kritiken, den hymlar inte vi med.
Det visade ju sig att forskaren som tidigare kallats oberoende ändå hade en bakgrund som medlem i Sverigedemokraterna. Vad säger det om det här partiet som du vill samarbeta med? Alltså att de inte själva hade kollat upp det eller var tydliga med det?
Jag vet inte om någon hade ställt den frågan. Det kan faktiskt inte jag svara på. Men om det finns frågor kring hur jag ser på att ändå då givet deras historia samarbeta med dem, det svarar jag självklart på. Men jag uppfattar att det som har framkommit här är otroligt graverande. Men någonting som vi kände till när vi valde att både med då Vänsterpartiets blodiga, fruktansvärda kopplingar till kommunismen, alltså den blodiga kommunismen, och Sverigedemokraternas kopplingar med nazismen in på 90-talet, så valde vi att lägga om våran linje för 2020-talet och huruvida vi kan sitta ner och förhandla i enskilda sakfrågor. Och vi har visat att vi med våra kristdemokratiska värderingar, med våra kristna värderingar om det ansvar vi har för våra medmänniskor, men också om alla människors lika värde, att vi klarar av att hålla den rågången.
Liberalernas Johan Persson pratade om att det finns en parlamentarisk omogenhet hos SD. Håller du med honom om det?
Ja, och på samma sätt som jag håller med om att det är svårt att förhandla med partier som är djupt splittrade inom sig i många frågor också.
Som till exempel, vilket parti sysslar du på då?
Som till exempel Liberalerna. Så att det kan skapa svårigheter åt två håll, absolut.
Vad är det för splittringar du tänker på? Är det hela regeringsfrågan, är vi där igen eller var det någonting annat du tänkte på?
Nej, men de är väl dokumenterade, brukar Liberalerna ta ansvar för att dokumentera själv. Samtidigt som jag också kan uppskatta att det inte alltid läggs på locket i ett parti utan att man kan ta del av den spännvidd som finns. Och den finns ju fortfarande såklart, men nu ska vi vinna ett val och se till att vi får så stort stöd, alla fyra partier som möjligt i det här valet. Och jag vill säga det att jag har verkligen uppskattat att Johan Persson och jag har inte haft möjlighet att jobba särskilt länge nu. Jag uppskattar verkligen det samarbete som vi snabbt har etablerat på samma sätt som jag uppskattar att Jimmy Åkesson är liksom en helt annan typ av, jag kan känna igen mig väldigt mycket i hans pragmatism och sätt att inte fastna i, inte krångla till det. Det är inte någon konståkning när han håller på med politik och det är lite grann så som jag ser på politiken själv. Det handlar om vanligt folk, det handlar om verkliga problem och det gör det lätt för oss att mötas, både Johan Persson och Jimmy Åkesson och jag.
Vi vill prata abortfrågan med dig, Ebba Busch. Det är ju en fråga som har blivit aktuell i samband med debatten om detta i USA framför allt. Och du har själv pratat om behovet av att komma överens och garantera aborträtten i Sverige. Men hur stora vetenskapliga framsteg kan man göra när det gäller att till exempel rädda för tidigt födda barn innan du börjar ifrågasätta den aborträtt som vi känner till i Sverige idag?
Det här är någonting som statens medicinsk-etiska råd, SMER, tittar på återkommande. Och det är nog inte många som vet att vi har en abortlagstiftning från 70-talet som bygger på fri abort upp till vecka 18. Och därefter så ska det då ske en prövning utav den övre abortgränsen. Det vill säga, vi har inte alltid haft vecka 22. Vi har tillåtit aborter efter vecka 22 tidigare, därför att då var det frågan om livsduglighet. Alltså när ett barn kan överleva utanför mammans mage. Då hade vi inte möjlighet att rädda liv till exempel i vecka 24. Men det här är någonting som Statens medicinsk-etiska råd behöver få fortsätta att följa och ha stort ansvar för i nära dialog med professionen.
I ett eget medicinsk-etiska program som ditt parti har så finns det ju skrivningar om rätten till liv. Att kvinnor ska erbjuda stödsamtal inför en abort där det etiska dilemmat lyfts fram. Förstår du väljare som tycker att ni som parti särskiljer er i abortfrågan?
Nej.
Varför inte då?
Nej, för att jag menar att det är någonting som våra meningsmotståndare aktivt piskar upp. Alltså vi har ju
Vilka andra partier lyfter fram behovet av etiska dilemman i samtal med kvinnor som överväger en abort?
Men det handlar om, då kanske jag missförstod frågan. Jag hoppas att det är fler partier som lyfter fram att det är ett etiskt dilemma. Det är alltså inte återigen... Det är återigen inte en fråga om att vara ett ifrågasättande av aborträtten. Till syvende och sist så måste det alltid vara kvinnan som bestämmer om hon vill fullfölja en graviditet eller om hon vill avsluta en graviditet. Men om man någon gång kan få lov att tillåta sig att vara lite nyanserad i de här diskussionerna, vilket jag tycker att det är svårt att göra utan att man har en statsminister eller ett statsråd som går ut och rasar och säger att nu är den hotad. Det är klart att varenda kotte, tror jag, kan se att det är klart att det är ett etiskt dilemma när det skiljer en minut mellan när man gör allt för att sätta in livsuppehållande insatser mot ett för tidigt fött barn och när vi tillåter abort.
Vad grundar du det på, en minut?
Ja, det är så svensk abortlagstiftning fungerar idag. Det är vecka 21 plus 6.
Det är ju... Vet du att det finns sådana exempel där man står med en minuts skillnad och säger, nu gör vi allt, nej, nu går vi hem?
Men då tycker jag att det vantolkar mig lite väl vanbördigt.
Nej, men det var du som nämnde minuten, jag är bara intresserad av...
Ja, men det är ju det blir då, om det är vecka 21 plus 6 eller om det är vecka 22. Och då gäller ju olika regler. Det är ett exempel för att man ska förstå skillnaden i hur snäv gränsdragningen är. Och det är klart att det är ett svårt etiskt dilemma. Det tror jag alla, om man inte slår varandra i huvudet i en valrörelse, så ser alla att det är en svår avvägning. Men det är inte samma sak som man kan ta det som intäkt för att så osäkerhet kring vad vi står kring aborträtten. För vi har i över 30 år ungefär stått för svensk abortlagstiftning. Och under hela mitt partiledarskap så har detta markerats med en fas. Och trots det så kommer det återkommande upp frågetecken kring detta som inte har fog. Det är bara att titta på att man har enskilda medlemmar som tycker och tänker olika i den här frågan. Det är en sak. Men vart vi som parti står, var våra distrikt står, gång på gång har det tydliggjorts. Jämfört med då till exempel Magdalena Anderssons regeringsalternativ i fastighetsskattsfrågan. Där man har två partier som man behöver ha stöd ifrån för att bilda regering. Som aktivt driver att man ska återinföra skatten. Och där får man höra,
nej, men det här men är en halv gubbe. Men nu pratar vi om abortfrågan.
Jo, men det är exakt samma märkliga argumentation. Och jag köper inte att det ena kan kallas för en halmgubbe utav statsministern. Men att våran hållning i abortfrågan återkommande misstänkliggörs.
Men du tog ju själv upp det här med enskilda medlemmar till exempel.
Jag misstänkte att vi var på väg dit, så det är lika bra.
Men hur är det? Kan man vara öppet kritisk till fri abort och företräda Kristdemokraterna idag?
Ja, man kan absolut vara medlem. Och det vet jag, har ju liksom socialdemokratiska vänner som
medlem,
har...
men företrädare, så ja.
Alltså, om man ska till exempel rösta i Sveriges riksdag, om man ska företräda oss, då behöver man också företräda partiets linje i frågorna. Det är ju samma sak som vi alla regionråd. Ja, men man kan tycka och tänka olika, men man behöver hålla partilinjen. Så är det. Punkt slut. Och det gäller ju samma sak med de regionråd som kanske inte hoppade jämfota med när partiet landade i att vi ska avskaffa regionerna. Man behöver kunna företräda partiets linje.
Nu, Ebba Busch, så rinner den här intervjutiden ut och vi är lite närmare valdagen jämfört med när vi började och så välkommen till dig. Så då har vi några avslutande frågor som handlar om hur den här dagen kommer att se ut för dig.
11 september just.
11 september. Ja. När ringer din veckaklocka?
Jag tror att den ringer ganska tidigt ändå, därför att det handlar ju om att få ut alla valsedlar och det brukar även jag som partiledare få lov att bistå med. När jag var kommunalråd så dygnade jag alltid det sista dygnet och vi just lappade hushåll till leda och sen så cyklade jag runt och delade ut valsedlar i vallokalerna så att det inte skulle vara tomt någonstans. Men sen kommer jag ha fokus på att ha en lagom intensiv dag så att jag är pigg till att starta regeringsförhandlingar på måndagen.
Tidigt, vill du säga ett klockslag bara?
Ja, men vi ska bestämma klockan 7. Ska jag ge en hel dag?
Nu kommer nästa fråga.
Och vad äter du sen då för att ladda när du har gått upp klockan sju?
Ägg. Alltid ägg. Mm. Men alltså inte bara då, utan det blir någon sån här kläckemacka också. Gärna juice och gärna kaffe. Alltså jag fungerar inte utan frukost. Så att det är viktigt alla dagar i veckan.
Har du någon maskot eller någon lyckobringande rutin så där som du gör för att få rätt känsla inför en sån här stor dag?
Nej. Alltså hårt arbete och fantastiska kollegor och påhejande medborgare, det kommer man väldigt långt på. Men jag lyssnar ju mycket på musik om dagarna. Man ska växla läge inför olika intervjuer, debatter och sådär.
Vilken låt är i lurarna då?
Ja, men nu så går ju Cuff It med Beyoncé på repeat. Men vad som kommer gå då, det är för tidigt. Det där måste väljas med omsorg. Det kommer att hända i stunden. Jag kan rapportera efteråt.
Och vad har du på dig då på valvakan?
Nej, men vad är det här för någonting?
Samma frågor till alla vill jag poängtera.
Okej, Vad sa Johan Persson? Jag kan ta
korta,
samma.
Korta va? Han hade många korta.
Men han tänkte även ha byxor.
Ja, vad bra. Men jag börjar kanske så då. Och så blir det klänning på kvällen.
Vem ringer du först för att fira en eventuell valframgång?
Förhoppningsvis så har jag de människorna faktiskt med mig. Och just då så kommer det att vara mina medarbetare. De jobbar så otroligt tungt nu och har gjort det länge. Det är väldigt speciellt att vara på en arbetsplats med personer som inte bara jobbar för sitt levebröd utan för ett mycket högre syfte. Men sen hoppas jag få lov att berätta för mina barn, Birger och Elise, dagen därpå, hur det har gått. Det är svårt för dem att förklara vad ett val går ut på. Och Birger frågade, men är det nära att du blir statsminister? Nej, inte så nära som det ser ut nu. Okej, men jag tycker ändå att du ska bli statsminister. Om det inte betyder att du är ifrån oss mer. För då både vill jag det och vill det inte. Så vi får se.
Men om det inte går så bra, vem ringer du till för att få tröst?
Jag kommer fortfarande att dela det med mina medarbetare. Så är det. Den dagen blir tillsammans med dem. Men sen går det åt fanders. Då har jag några vänner som har stått med mig i vått och i tott. Och som står med mig som människa, inte som partiledare. Och de kommer jag prata med då.
Vad har du för magkänsla just nu? Hur många procent av väljarna kommer att rösta på er?
Nej, men jag tror att vi hamnar i spannet mellan förra valresultatet och 12-13%. Vi har klivit över i ett segment nu där man inte vet var gränsen går någonstans. Min målbild är att vi ska göra ett bättre valresultat än förra valet och maxa ur vår potential. Och jag tycker att EU-valet 2019 visar att kristdemokratin i Sverige, det är ingen som vet vad den maxgränsen är. Alla har alltid förhållit sig till politiken som att ja, det ser ut som det gör nu, det går inte att ändra på. Ja, fram tills vi ändrar på det och jag är här för att ändra på saker.
Tack för att du kom hit, Ebba Busch.
Tack själv.
Du har hört Studio DNs partiledarintervju med Kristdemokraternas Ebba Busch. Intervjuade gjorde Kristina Hedberg och Hanna Jakobsson. Producent Maja Eriksson. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Exekutiv producent Matilda Hansson. Studio DN görs för Podplay.
Podplay.